Yep. Radha Krishna Priya. Okay, see our heart. Som några har uppmärksammat och påpekat, varit lite provokativ här. Jag bara är det ibland. Därför att vi sätter igång det kritiska tänkandet, vilket är bra för oss. Att hålla igång. Men inte genom att tala osanningar. Utan jag ville och vill poängtera någonting som har varit åtminstone varit är för vi ser det runt omkring oss än idag, låt oss bara vara ärliga om det. Open up our eyes. Vi brukade skämtsamt uttrycka det att, alltså på 80-90-talet, att det råder en väldig impersonalism ibland bland Vaishnava. Samfundet eller i vi pratade om det på lektioner till och med, att hur kommer det sig att Krishna juna ibland behandlar varandra mer opersonligt och känslolöst, kallt till och med, och ibland rent otrevligt än vad folk gör där ute, som vi säger. Och det kanske någon invänder att nej, det är minsann jättehårt där ute och folk är värre, de är ju demoner, karmis. Usch, usch. Men så blir ju både jag och många andra av oss liksom utdrivna ur templen då på slutet av 90-talet och upptäckte att det faktiskt låg en del i det där och diskuterade än idag ganska aktivt faktiskt bakom stängda dörrar ofta, men jag tänkte att varför det? Varför inte diskutera det här? Och just det här att som är min filosofiska förståelse som jag lagt fram här några gånger och gärna för att diskuteras med andra. Det är därför jag tycker Radha Krishna, det hade varit roligt om fler vore aktiva här. Och om så vore fallet och blev fallet, vilket jag hoppas, så skulle vi, inklusive mig, bli inspirerade att till exempel utveckla det här så att vi kan ha direktsändningar, kanske sitta tillsammans, var och en hemma hos sig själv, men ändå vara tillsammans på skärmen, och livesändningar med telefonväxterier och chatt fönster där till höger där folk kan vara med i diskussionerna, där hängivna kan mötas. Så det finns så mycket vi kan göra här. Och det är en del av Vaishnava Sangha. Vi måste tänka på det, att den här radion, de här podcasterna, är inte en gammaldags envägskommunikation. Vi kan bara kliva vidare in i ett väldigt trevligt, dynamiskt och flervägsutbyte, så att säga. Vilket jag tror också att många av oss som känner att vi sitter där i vårt lilla hem nu på gamla dagar, eller kanske till och med unga dagar, och saknar umgänge med hängivna, att vi kan uppskatta väldigt mycket. Jag själv gör det. Och nu skulle jag åka ut och resa den här veckan, hade jag tänkt. Men det blev inte så. Jag kände mig lite så där. Och behöver också så här på gamla dag här lite ekonomisk support som vi har lagt fram här lite för att kunna resa runt och träffa henne nu i Sverige. Så medan vi väntar på det, så beslöt jag mig för att stanna mer hemma här. För jag trivs i mitt hem. Här är det skönt och lugnt. Så jag kan träffa en gynna här också. Vi får se vad det blir av det. Jo, min filosofiska punkt där som jag byggt upp mycket av hela mina resonemang, eller många av dem under ett antal program här nu, handlar ju först och främst om relationer mellan hängivna. Att Krishna säger att den som kallar sig min hängiven är inte min hängiven, den som kallar sig en hängiven inte min hängiven är min hängiven. Med andra ord, att den kärlek och de rasas vi har till Krishna har vi också till varandra. Och det är egentligen bara ett konstaterande av faktum. En verklighet som vi ju inte kan förneka eller komma ifrån, att vi har relationer till varandra. Men de är ju lite konstiga ibland här på jorden, i jordelivet. Så då försöker en del lösa problemet genom att helt enkelt undvika relationer. Men det är, påstår jag här, och som sagt, ni får gärna komma in här och säga annat. Det är Advaitans, impersonalistens lösning på problemet. Men Bhaktans lösning är, som därför vi pratar om det gång på gång, kärleket. Relationerna inte ska vara varken opersonliga eller själviska eller exploaterande eller sådär. Lustfyllda. Lusta betyder ju egentligen det att jag vill ha. Jag vill njuta. Men kärlek betyder jag vill ge. Jag vill att du ska njuta, att du ska vara lycklig. Och det är det Bhakti går ut på, eller hur? Att ge kärlek till Krishna, inklusive alla. Och solstrålar från Krishna. Men jag förstår ibland inte heller riktigt. Och jag har väl... varit lite sådär... hur personlig ska man bli här, men jag funderar kring de här sakerna, att vad är det som gör att vi Vaishnavar ibland kan vara rädda för relationer oss emellan. Och kanske till och med särskilt rädda för kärleksfulla relationer. Och det måste ju bero på, tror jag i alla fall, att vi har blivit sårade, besvikna, utnyttjade, bedragna, eller hur? Men... och det är det på något sätt jag, och inte bara jag utan vi pratar mycket om det, flera av oss. Bara liksom du känner vi måste få fram och vi måste odla och vi måste lyfta fram i förgrunden. Att hängivnas relationer, relationer mellan Guds hängivna, vilka rasas de än är. Vilka typer av relationer, vänner, familj, vad helst. Det är ju meningen att de ska vara kärleksfulla på riktigt. Som det vi lär oss är kärlek, bhakti. Men det kan liksom... Man kan... Alltså... Underliga situationer kan uppstå där... Jag vet inte om någon av er har varit med om det, men man... kan tycka om någon. Och visa det. Så. Och erkänna det. Och bara vill jag bli vän med den personen. Hur nu sen den vänskapen utvecklas. Men hur då den personen blir rädd? Störd, upprörd och till och med vägrar vänskap överhuvudtaget. Alltså lite bakvänt. Varför är vi så... Gäller det människor här på jorden i allmänhet nu, eller gäller det speciellt? Kan det vara att det gäller speciellt bland medlemmar i Krishna-rörelsen eller så? Jag vet inte. Men jag tror det finns olika. Jag vet inte om det kan vara den där innanför och utanför som fortfarande delar upp de hängivna. Till exempel, och nu blir jag lite personlig, men sedan jag gick med i Krishna-rörelsen så hade jag inte kramat en kvinna på typ 20 år. Jag menar... Men brahmacharis emellan och... kramade kallades ju vänskapligt, men man skulle inte göra det med kvinnor. Och jag tror inte att det bara var jag, utan det var nog eller så var jag en sån där som inte hade något vidare emotionellt förhållande till min, ja, hustru då. Men i alla fall, livet genom templets väggar var ganska mycket så. Och sen kom jag till San Francisco på besök. Träffade en kvinna där. Svenska, vi blev vänner och hon visade mig runt. Och det var precis när Harry Cage hade lämnat. Och så gav hon mig en kram. Och jag minns vilken underlig känsla det var. För jag fattade inte. Är hon liksom, är det här något romantiskt eller bara en, som jag förstod senare att det var en vänskaplig kram, en kompiskram. Kolla, nu är vi vänner. För vi svenskar gör så. Eller rättare sagt, de svenskar som inte var bodde i Krishna-templet. Vilket jag inte riktigt hade fattat 1998. Och så råkade jag göra samma sak som hon. Senare och jag levde ute i samhället och hon i templet. Och fick en stark reaktion, inte positiv. Så jag försökte säga till att det var bara en sån här vänskaplig kram. Det är normalt, vi gör det i Sverige. Men det jag funderat på, som i mina program har handlat mycket om, de funderingarna var, vad egentligen, vad borde vara sundarna normala relationer mellan Krishna och Gina? Och det är inte ens så att jag sitter ensam och funderar ut någonting, utan de flesta av oss som lever ute i världen här, så att säga, hängivna, som jag skulle åka runt för att besöka nu. Och som jag oftast umgås med. Vi lever så nu. Det är vänskapskramar och det är ganska öppna samtal. Och män och kvinnor tillsammans ibland. Prata förtroligt. Inte kvinnorna för sig, männen för sig, allt det där. Bara hängivna. Som är vänner. Och jag vet, jag var... Jag hade manliga och kvinnliga vänner innan jag kom till kursrörelsen. En del kvinnliga vänner var flickvänner som man hade den typen av romantisk relation med. Andra var bara kompisar. Vi gjorde saker tillsammans ibland. Men det betyder inte att man hade sex och pussades och var helt romantiska. Det var helt enkelt olika relationer som bara kom naturligt på något sätt. Det var väl inte bara jag som hade... kvinnliga vänner också. Hoppas jag. Så då är lite den frågan jag ställer. Det är inte ens en fråga, jag egentligen vill bara visa hur jag lever och mina vänner lever som Vaishnava, som hängiven. Att så kan man också leva som en hängiven. Och att det för oss känns sundare. Man kan leva med hjärtat gentemot varandra, bry sig om varandra. Och visst, i fritt umgänge mellan män och kvinnor så kan det ju dra igång saker där libidon sätter igång. Och ja visst, det är därför vi har brahmacharya. Och det är därför det är fint att ha stabila, trogna par. Man skyddar liksom varandra från den där världsliga lusten som... Ja, i alla fall. Och då är naturligtvis frågan, vilka är lyckligast egentligen? Vilka mår bäst? Nu sa jag redan lite vad jag kände det som. Men är det de som, om det nu finns några kvar, det verkar så. Som lever där inne, eller de som lever där ute, alltså inne i tempelvärlden. den delen då av Iskon och de som lever ute i världen, så att säga. För det finns ju, tycks det för mig i alla fall, lite olika sätt att vara och se på saker där. Jag vet inte, det kanske bara är så det ser ut för mig, för att jag är en gamling som inte riktigt är medveten om hur mycket världen har förändrats bland de här nyerna. Men i alla fall, det är sådana frågor som jag har gått och liksom dryftat de senaste veckorna. Men sen naturligtvis, och det kanske är det nästa då vi ska gå in på, som vi gjorde lite med Smita Krishnaswami och Arista, det faktum att vi blir gamla. Och vad är egentligen det bästa och klokaste att göra för en gamling när man närmar sig 70? Men det är väl då att förbereda sig på döden. Eller? Att bara inrätta sitt liv så att man bekvämt kan åldras utan att behöva känna krav på att hålla sig ung eller se ut som att man är ung. Utan att behöva störa andra med sin gamla, fula, åldrande kropp och så vidare. Och därmed, när man har släppt, befriat sig från banden till kroppsliga relationer, eller vad ska man kalla det? Relationer i den här materiella världen som man snart ska lämna trots allt. Men det är ju lite annorlunda när man är i den åldern än att avsäga sig sådana relationer när man är ung och i sina bästa år och aktiva år. Och det är därför jag väl har, det har väl sluppit ur med någonting lite småkritiskt om det här med att ge unga män sanjas. Speciellt eftersom Srila Prabhupada själv ville sluta upp med det där, sluta ge sanjas, och det uppenbarligen visade sig efter det att de allra flesta av dessa unga män som avlag detta slutliga social suicide löfte inte klarade av att hålla det. Och Prabhupada sa själv där att Det är inte det det handlar om. I Bhagavad Gita står det att sannyas handlar om att arbeta för Krishna utan att vara fäst för frukterna. Det är sannyas. Sen om man gör det med saffrankläder eller vita kläder, parvis eller ensam, det hör liksom inte till egentligen. Och det är därför jag och många andra ifrågasätter om sannyas överhuvudtaget borde utdelas i Krishna-rörelsen, åtminstone vid lägre ålder än 70 eller något sånt där, va? Som det egentligen står att det ska vara. Och Prabhupada delade ut det till unga lärjungar för preaching, så att säga, för predikningen, för att det, i Indien lyssnar de på en, nästan bara om man är en sannyasi. Men så sitter man här nu, 70, har gått igenom hela familjelivssvängen, vilket var en fin och fantastisk upplevelse, erfarenhet och lärorik i alla fall. Men nu kan man ju faktiskt droppa vilken sekund som helst. Och det sker ju med oss mer och mer. Och vi, jag och flera av min egen generation, pratar om det där och är liksom helt medvetna om att japp, nästa sekund kan det ryka någonting i hjärnan eller hjärtat bara stoppar. Det var så det gick för min pappa, han var bara 65. Så jag kanske då sannyas. Det känns mer naturligt där, som en hjälp att så att säga ta sig finast och lättast den där sista sträckan i livet. Så vi ska väl diskutera sånt här också. Inte bara det här med relationer och romantik och familjer och livet där ute i världen. Men jag ville poängtera det att bhakti marga, Krishna medvetande, och det här har jag, hoppas jag, visat tillräckligt i det här laget med bevis från Prabhupads skriverier och från Shastra. Att jag och bhakti drivs inte av försakelse och självtukt utan av kärlek, kärleksfullt utbyte mellan Vaishnava och mellan oss och Krishna. Och det kan man göra i vilket varna och ashrama som helst. Så den där macho swamin, det är nog den vi vill ifrågasätta. En sån där vill jag bli, för då minsann, då är jag på toppen. Eller som Ajit så träffsäkert sa när vi pratade om det där. Vad ska vi göra nu när vi sitter här som gamlingar? Träffa en kvinna. Tillbringa våra sista dagar fridfullt tillsammans. Eller bli svami. Och jag blir omhändertagen av institutionen. Och då sa Adit, jag menar, att bli en svami är det bästa sättet att hitta en kvinna. Då kommer alla vilja ha en. Så ja, det är sådana samtal vi sitter och har där ute ibland. Och som vi försöker också att, och vill gärna få in här. För varför inte? Varför inte låta oss och varandra helt enkelt få vara som vi är och säga vad vi tycker och känner och visa det också? Ja, jag vet inte. Man kan se saker från olika håll hela tiden och det är jag sitter och har gjort här nu några veckor. Ena dagen det hållet, ena dagens andra. Tills man blir lite snurrig nästan, men då är det bara att ta sitt radband och säga sitt Hare Krishna mantra. För det är där verkligheten finns. Eller hur? Hare Krishna.